Tack så mycket. Härligt. Då får ni stå kvar tycker jag. När ni ändå står upp och så läser vi tillsammans från Guds ord. Jag läser idag ifrån Lukas evangeliet kapitel 15. Jag har sett i morse på er hemsida att ni hade en predikan från den här liknelsen för ett par veckor sedan. Så nu får vi se om det blir samma budskap idag eller ej. Jag läser ifrån Lukas 15 och vers 11. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna att vilja äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnande och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han var på vägen hem närmade han sig huset. Då hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud och mig har du aldrig gett ens en skilling att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Tack Jesus att vi får läsa ditt ord. Tack att vi får ta del av detta rika. Och tack för att du har gett oss det här. Och vi får se och förstå mer av vem du är. Och vad det betyder för oss. Och våra liv. Oavsett vart vi står i förhållande till dig. Amen. Varsågod och sitt. Roligt att se er hörni. Gott att bli välkomnad in i Lindesbergs församling. Det känns bra. Vet du om att vi lever i världens mest individualistiska land? Individualism, alltså det här att man eftersträvar oberoende av andra människor. Där man liksom fokuserar på sitt eget liv, att man själv ska utvecklas och att det ska fungera. Jag vet inte om alla i Sverige liksom skulle hålla med om den här devisen att ensam är stark. Men nog tycker vi att självständighet och oberoende är bra. Även om man kanske inte skulle liksom vilja ta de där orden till sig. Den här kulturen vi lever i, det här tänket, det har lett till att vi har världens mest till antalet per liksom invånare singelhushåll. Visste du det? Vi är alltså de som bor flest ensamma i hela världen. Och jag tror att individualismen i Sverige är vår tids största förbannelse. Vi är skapta för gemenskap och det finns en anledning till att människor i Sverige inte mår bra. Och jag tror att det här är en anledning till det. Vi som församling, vi är Guds svar på det här. Det är därför Gud har sänt oss in i den här världen. Jag har läst en gammal bok av Thomas Sjödin. Ni kanske känner till honom, om inte så är han en ganska känd pastor i Sverige. Jag fascineras över den här boken. Den är, jag tror att den är över 30 år, jag kommer inte ihåg. Men det är så intressant att se. Han talar om församlingen, som sagt, hur mycket av det han säger som fortfarande är väldigt liksom talande idag och som berör så mycket av det vi lever i, trots att frikyrkolandskapet i Sverige har ändrats väldigt mycket på 30 år. Han talar om församlingens kris och så talar han om hur han önskar att... Han talar om att vi inte berör samhället så som vi önskar och så som vi egentligen vill. Samtidigt så talar han om att det finns hopp. Han säger att hoppet ligger i att Jesus själv ska bygga sin församling och att han är ju känd för att slutföra det han har påbörjat, eller hur? Vi vet att Guds församling aldrig kommer att gå under, inte ens i västvärlden, eftersom den vilar på Jesu uppståndelse som liksom aldrig kan göras ogjord. Däremot så tänker jag att i övergångstider, i förändring och förnyelse, när saker och ting sker, då skulle det kunna se ut som att kyrkan är på väg att falla. Men det kommer alltid att finnas människor som bekänner sig till honom. Sjödin i sin bok, han kopplar församlingen till den här liknelsen vi precis har läst. En av, jag tror, världens mest kända berättelser. Jag har hört när jag läste teologi att det finns folk som kallar det här, även icke-kristet folk, som säger att det här är bland den vackraste berättelse någonsin berättad i historien. Sjödin, han menar att den här liknelsen handlar om ett hem som håller på att gå sönder på grund av trasiga relationer. Där finns problem, men där finns också vägar tillbaka till ett hem. Ett helt hem. Det finns alltid hopp för att Gud är den han är. Och jag tänker att Sjödin har rätt. Oavsett om du har hört den här berättelsen hur många gånger som helst och känner till det här, eller om du inte har hört den tidigare, så tänker jag att Sjödin har rätt. I den här berättelsen så möter vi ett hem där relationerna har spruckit och där det har blivit kallt. Och visst är det så egentligen att alla hem, även fast de är hem, så präglas de ju inte alltid av hemkänsla. För hemkänslan, det har ju med relationerna att göra. Och Guds församling är inte bara per automatik en gemenskap, bara för att vi talar om den som sådan. Och nu vill jag att ni vet här från början, det här är ju välkomstmöte idag. Jag talar inte om det här idag för att jag tänker att relationerna här i Pingstlindesberg är inte bra. Jag känner er ju inte, jag har ju ingen aning om hur det är här egentligen. Men jag tycker att det jag har mött, det är trevligt. Ni känns goa och trevliga, så jag tror inte att jag behöver vara orolig för det. Det är inte anledningen till att jag talar om det här idag. Men jag brinner för Guds församling. Och jag kommer att tala om församlingen här några veckor framöver i vår när det är jag som predikar. Jag tror att det finns mycket mer kraft i församlingen än vad vi egentligen kan förstå. Och därför vill jag tala om det här. Det är alltid relevant att fråga sig vilka vi är som Guds församling. Och vilka vill vi vara? Hur vill vi att det är här i Pingstförsamlingen i Lindesberg om 5-10 år? Hur ska det se ut här? Det är den yngre sonen i liknelsen. Det är hans besinning och bekännelse av beroende och synd som möjliggör en förändring i det här hemmet. Samtidigt så förstår vi också att om allt ska läkas så måste den äldre sonen konfronteras med sanningen om sig själv, om det hårda ska kunna smälta och gemenskapen ska upprättas. Det verkar nästan där som att pengar har blivit viktigare än relation till pappa för den äldre brodern. Och vad som nu har orsakat det här, det måste tas itu med för att det här hemmet ska bli varmt igen. Och här är det ju pappan som möjliggör förändring i det här hemmet. Han bekräftar sonen och säger att han alltid kommer att vara son i huset. Det är pappans kärlek till sina söner som möjliggör förändring. Och det är intressant att se att det är ju inte beroende på vad sönerna gör, han älskar dem. Utan det är just för att de är hans barn. Och det här tycker jag också talar. Ingen kan ta ifrån dig rätten att vara Guds barn. Vi har fått det genom Jesus Kristus. Om du bekänner dig till honom och tror på honom. Men det är den yngre sonens desperation här som leder till början på upprättelse. Han som har fått sitt arv i förtid och han har gett sig av liksom för att leva livet. Det här känner du till som har vuxit upp i kyrkan. Han har nu inte längre någon gemenskap för han kan inte längre köpa den när pengarna har tagit slut. Men då och där i krisen. Så stod det i min översättning att han kommer till besinning. Då vill han söka sig hem och han hittar hem. Den äldre sonens pengar tar inte slut. Han blir inte desperat, men han lever, verkar däremot leva med en slags falsk trygghet i sitt liv. Och återigen då kan vi genom det här se hur Guds rike fungerar så annorlunda mot allt annat som vi är vana vid. Kristen tro handlar inte om att förverkliga sig själv. Kristen tro handlar om att komma till slutet av sig själv och att inse att det bara är pappa Gud som kan ge mig det jag behöver. Att jag inte kan liksom skapa ett hem själv. Jag behöver hjälp. Den yngre sonen kom till besinning att han behövde pappa för att överleva. Jag tänker att det är precis vad kristen tro handlar om. Det är också när vi människor inser att vi är beroende av Gud som vi kan bli Guds barn på riktigt. Då kan också gemenskap upprättas åt alla möjliga olika håll. Och jag tycker det är intressant. Det verkar fortfarande vara så idag. Ett vanligt tänk. Att när man är kristen då ska man leva ett gott liv och så ska man göra så gott man kan. Och det är inte det att jag är emot goda gärningar på något sätt, hör mig rätt. Men det är ju ett stort missförstånd över vad evangeliet handlar om. Kristen tro handlar ju nästan om motsatsen. Det handlar om att inse att det inte räcker att göra så gott jag kan. Om det räckte skulle Jesus aldrig ha behövt komma till vår jord. Eller hur? Ur det kristna perspektivet är inte hjälplöshet ett problem. Det är istället vägen till frihet. Om vi bara ser själva vår egen situation. Vi klarar inte att fixa våra liv själva och vi behöver inte heller leva på det sättet. Församlingens framtid ligger precis som hos den yngre sonen i besinning och i bekännelse. Då kan Gud göra oss till det hem han vill att vi ska vara. Den äldre sonen som aldrig har lämnat hemmet och som är sur på att den yngre har fått så mycket pengar av pappa. Det är ju som att man verkligen får en inblick i hans innersta när den andra lillebrodern kommer hem och rör om. Han står och väger mellan välstånd och mellan relationer med sina närmaste. Hans inre har lett honom till att välja pengar över relation med sin bror. Vi förstår att han har levt bra. Han har varit präktig och duktig. Han har skött sig på alla fronter. Men ändå så är det ju han som har gjort fel. Det har gjort honom ensam och han har blivit avskuren från pappan i sitt eget hjärta. Och jag har tänkt så här, att visst vore det inte så konstigt om den yngre brodern kanske till och med drivs ifrån hemmet på grund av den äldre brodern. Visst skulle man kunna se det så. Att han inte är ett föredöme. Den äldre brodern, han hjälper inte direkt sin lillebror till god gemenskap med pappa. Han är själv brusten. Och frågan är ju varför han har såna problem. För det är uppenbart att pappa älskade de här bröderna båda lika mycket och djupt och starkt. Och visst kan vi väl ana att det är i våra församlingar lagiskhet. Och när det blir tråkigt och när relationer går sönder, det är då många gånger folk vill lämna Guds församling. De lämnar fadershuset för att relationerna är dåliga. Och jag tror inte jag är den enda. Jag tror att du har mött möter folk. Jag möter folk liksom när som fortfarande lämnar den kristna gemenskapen för att man tycker sig ha blivit illa behandlad. Och jag tänker då att det verkar som att vi inte har förstått hur viktig vår gemenskap är. Ingen vill ju ha det den äldre brodern visar på. Jag kan förstå om den yngre brodern ville ha något annat. Jag tycker det är väldigt mänskligt. Om vi inte hade förstått innan pandemin det här att vi behöver människor, då tänker jag, då fattade vi det då. Det är ingen som mår bra av distans. Gud har skapat oss till sin avbild och Gud i sig själv är relation. Det gör oss till relationella människor. Och Gud har valt att visa sig för världen genom oss, genom sin församling när vi står tillsammans. Och jag tänker att vi blir inte trovärdiga vittnen om vi liksom lever som öar för oss själva. Paulus menar ju till och med i Efesebrevet, verkar det som när han ber, att det är bara tillsammans med de andra, med oss, som vi faktiskt kan lära känna Guds kärlek och förstå vem Gud är. Lever vi inte i relation så grumlas Guds bild genom oss. Att hålla fast vid sitt eget som den äldre sonen dras till, det är inte en väg framåt för kyrkan. Jesus säger att den som ger sitt liv och mister det är faktiskt den som ska finna det. Vi kommer aldrig finna oss själva i när vi håller på och grottar liksom i vår navel och ska förverkliga oss själva. Det är inte sant oavsett vad samhället lär oss. Vi finner oss själva i Gud och i kraften han ger för att leva för andra människor. Utgivande är liksom det vi mår bra av. Och det är en del av oss naturligt eftersom vi är skapade till Guds avbild. Det är därför vi mår bra av att göra gott för andra människor. Det är liksom en del av vem Gud är, utgivande. En Gud som ger av sig själv och vi är skapta till hans avbild. Hur ska man då undvika att gå in i väggen när behov är så stora? Ja, jag kan tycka att de här sönerna visar någonting intressant. Den hemmavarande sonens självupptagenhet, det leder till att relationerna bryts ner av snålhet och egoism. Men den yngre sonens uppvaknande inför sitt beroende av pappan, den leder till att relationer helas. Det verkar som att upprättade relationer och ett utgivande liv inte börjar med att man bara bestämmer sig för att nu ska jag ta mig i kragen och bli lite mer kärleksfull. Det verkar istället infinna sig genom att man ser sin egen oförmåga till att klara av saker själv. När något händer i mig så är det som att min blick vidgas och jag ser också då andra människor som finns runt omkring mig. Jag kan lyfta blicken och se någonting mer. Petrus, han är inne på det här och nu har det försvunnit en del av mitt utkast här. Det var ju intressant. Kollade aldrig den här utskriften. Men jag vet att vi skulle läsa här. Vi ska se om jag hittar det här. Från första Petrus brev. Det här är intressant. Andra Petrus brev, ursäkta mig. 1. Och där står det så här. I kapitel 1, vers 5. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka. Till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning. Till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten Guds fruktan. Till Guds fruktan, broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet. Han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. Visst är det här intressant? Petrus, han talar liksom om god andlig utveckling egentligen här och varför den ibland uteblir. Han säger ju att andlighet, sann andlighet egentligen alltid visar sig i praktiken. Min Guds relation kommer att påverka mitt sätt att leva tillsammans med andra människor, annars är det någonting som är fel. Och så sa han så här, tron nämner han först. Och efter tron så kommer alla de här grejerna. Jag vet inte om du tänkte på det. Men han menar ju att det är de här grejerna vi gör. De är ett resultat av tron, inte tvärtom. Och så säger han så här. Den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet. Han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. Så på något sätt är det en konsekvens av att få ta emot Jesus, att få det här livet, så påverkar det också mitt inre liv, mitt yttre liv. Wilfrid Stinnesen, en katolsk präst som dog för några år sedan, han har sagt så här, Gud vill inte göra allt själv och det är inte för att Gud är lat, men för att han är gemenskap i sig själv. Han vill att vi ska expandera Guds gemenskap, bli hans medarbetare och inte bara mottagare av frälsning. Och vi som församling, vi existerar inte för någonting annat än för att Gud ska kunna bli känd. Vi blir inte frälsta bara för att vi ska liksom få må bra. Vi som församling, vi är liksom Guds mission, Guds utsända hand till världen. Det är ju en del av kyrkans väsen. Vi är kallade att nå längre, vidare och utåt att utbreda Guds rike. Och det här, ibland så tror jag vi liksom gör någonting för stort av det här. Det är klart att vi ska understödja mission i hela världen, absolut. Vi kan ju läsa därifrån samma text som Eva-Stina läste om att gå ut i hela världen. Det är givet att vi ska göra det. Men utbredandet av Guds rike, det har också med det vanliga livet att göra. Ibland gör vi saker så liksom superandliga. Jag tänker att den stora grejen i livet, vi kan liksom utkämpa en slags andlig kamp genom att försöka fungera på bästa sätt i våra relationer. Jag tror att det andliga livet egentligen, det är det Petrus säger, det visar sig genom hur vi lever tillsammans. hur vi relaterar till varandra. Och det här berör hela våra liv. Jag tror att du verkligen, när du befinner dig i din vardag och du gör någonting liksom väldigt vardagligt i kärlek, då lever du ut det Gud har tänkt för ditt liv. Då är det som att du håller tillbaka ondskans makter. Den äldre sonens uteblivande glädje i liknelsen, den verkar ju bero på självupptagenhet. Han säger till fadern: här har jag slavat för dig i alla dessa år, och mig har du aldrig gett ens en skilling, så att jag kunde fira med mina vänner. Och jag tänker också att han ser inte då att hans fokus kring sig själv egentligen är hans största motståndare. Och jag tror att här i ligger en nyckel till att skapa ett hem där andra människor vill vara med oss. Det är att vi som församling och kristenhet, vi behöver ibland se hur självupptagna vi är och vända om och ödmjuka oss. Det är den yngre broderns insikt och ärliga bekännelse som blir hans räddning, medan den äldre brodern tror att han är felfri och han aldrig har gått emot pappans ord. Det är ju bristen på insikt som gör att han står ensam utanför festen när de andra gläds åt att brodern har kommit hem. Och när vi försöker dölja våra brister och liksom klär oss i lögner, då skapar vi per automatik distans till varandra. Gemenskap och hemkänsla, där växer fram där sanning och ljus får råda. Och Johannes, han skriver i sitt första brev att vi har gemenskap med varandra om vi vandrar i ljuset. Men om vi säger att vi är utan synd, då är vi bedragare. Men om vi bekänner vår synd får vi förlåtelse och rening genom och av Jesus. Och jag tror att det här är min erfarenhet i alla församlingar där jag har funnits, att vi brister lite i det här. Ärlig syndabekännelse, även om den är pinsam, den skapar en miljö där relationer fördjupas. Det är när den yngre sonen kliver fram i ljuset som han upprättas. Och vi vet inte om den här äldre sonen, hur han gjorde, omvände han sig. Och jag tror att den här berättelsen, Jesus som berättar liknelsen, han slutar på det här sättet medvetet för att de som lyssnar då vid den här tiden och vi som läser senare, vi själva får bestämma hur vi ska förhålla oss till det här. Det är liksom vi som avgör. Vi kan vända om, vi kan bejaka vårt behov. Ge oss själva till fadern som älskar oss. Men vi kan också framhärda i hårdhet och lögn och genom det välja bort hemmet och upprättelse. Men det finns ju nåd. Och har du som jag följt Jesus i ganska många år, så är jag ändå liksom modig nog att säga att vi alla fortfarande syndar. Du kanske är annorlunda, men jag gör det. Men däremot så tänker jag att syndens makt är bruten över mitt liv och över ditt liv om du tillhör Jesus. Det som synd för med sig, en slags förbannelse, det hör inte hemma över oss längre. Och synden berövar oss inte längre Guds gemenskapen, utan kan istället vara en väg för oss att komma närmare varandra och komma närmare Gud genom ödmjukhet. Ibland kan det vara lättare att se andra människors svagheter än sina egna. Och jag ska läsa någonting för er. Jag har läst om två munkar och det här är lite roligt och samtidigt talande, tycker jag. Busho och Tanko hette de här munkarna. Under en regnig dag färdades de från ett kloster till ett annat. När de rest halva vägen så kom de till en stor korsväg som förvandlats till en enda stor gyttjepöl. En ung kvinna i vackra kläder stod i ett hörn och såg ömklig ut. Busho gick fram till henne och frågade om hon behövde hjälp för att komma över vägen. Och hon svarade ja. Så okej, sa Busho, hoppa upp på min rygg. Hon gjorde det och Busho vadade tvärs över vägen och satte varligt ner henne på andra sidan. Sen fortsatte han och Tanko sin väg genom gyttjan och regnet. De anlände till sin destination alldeles innan mörkret föll på. De var trötta och hungriga. De tvättade sig och så bjöds de sedan på en måltid av de andra munkarna. Efter måltiden så sa Tanko: Busho, hur kunde du? Hur kunde du bära den där kvinnan? Du vet att vi munkar inte bör ha något med kvinnor att göra. Ändå uppmanade du henne faktiskt att hoppa upp på dig. Och inte bara det, det var en ung och vacker flicka. Vad hade folk sagt om de hade sett dig? Busho såg på honom och sa: Tanko, bär du fortfarande på den där flickan? Jag satte ner henne för över 5 timmar sedan. Jakob skriver i sitt brev att vi ska bekänna våra synder för varandra och be för varandra att vi ska bli botade. Och jag tror att det här faktiskt egentligen inte bara handlar då om att få syndernas förlåtelse. Jag tror också att det handlar om att botas till sann gemenskap. Och det här har jag allra tydligast sett. I min ungdom så har jag varit i en missionsorganisation som heter Ungdom med uppgift, eller Youth with a Mission. Och jag har varit runt lite i världen. Och i olika sammanhang där så var det väldigt familjärt. Och vi uppmuntrade faktiskt synda bekännelse. Och där bekändes allt möjligt inför andra. Och jag säger inte att vi ska gå omkring och göra hur som helst. Vi ska vara visa med vad vi delar, med vem och så vidare, absolut. Men det ligger någonting i det här. Jag minns en gång en tjej som bekände tidelag. Och om du inte vet vad tidelag är, så var glad för det. Det spelar ingen roll. När hon hade bekänt det här så kunde man se hur vår gemenskap befriade henne. Jag tror aldrig hon hade sagt det till någon annan tidigare. Och så blev hon i det här gänget löst och helad på ett vackert sätt. Och jag tror det vore bra för Guds folk om vi generellt kunde leva mer öppet inför varandra. Fler relationer skulle bevaras och inte gå sönder. Och hemgrupper kan vara ett bra forum för sådant. Där kan man dela och man kan ta emot kärlek och stöd. Öppenhet och bekännelse främjar gemenskap. Och det främjar också hemkänslan i en församling. Vågar vi aldrig visa oss svaga inför varandra, då uppstår ju egentligen inte heller någon verklig gemenskap. Gemenskap föds i en miljö där människor vågar visa sig sårbara. Och visst finns det en risk i att visa sig sårbar även inför kristna och inför i en församlingsgemenskap. Men om vi inte gör det så tror jag aldrig heller vi kommer få uppleva vad sann kärlek och gemenskap är. När det står om församlingen Philadelphia i Uppenbarelseboken så verkar svagheten där lyftas fram som en öppen dörr. Förhållandet mellan mellan svagheten och känslan av att dörren till gemenskapen var öppen, det tror inte jag är någon slump. Präktighet är ingen väg för oss om vi ska kunna erbjuda en gemenskap med öppen dörr. Jag drömmer om en församling där man kan få vara svag och där man kan vara öppen. Där vi inte försöker dölja våra svagheter utan att man kan känna sig så hemma att det faktiskt är okej att också göra bort sig. vi skapar inte gemenskap genom att visa att vi är liksom starka och andliga. Vi gör det genom att visa att vi är mänskliga. Och jag är inte perfekt på något sätt. Det kanske du kommer att märka de här månaderna som ligger framför oss här i Lindesberg. Jag behöver be folk om förlåtelse och jag ser gång på gång hur jag brister och behöver nåd av Gud och andra. Är man pastor så får man snabbt inse att man inte är perfekt. Så är det. Men lever vi i självinsikt och ödmjukhet inför Gud och varandra, då kommer våra relationer att vara goda. Då kommer församlingen vara ett hem med hemkänsla där andra tycker om att vara. Dörren kommer att kännas öppen och då kommer andra människor finna upprättelse med Gud och med människor mitt ibland oss. Då kommer människor se att evangeliet är någonting som jag behöver. Något stort. Amen.